Ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Jag trodde när jag läste Maja Lunde, en norsk författare som skriver väldigt mycket bra böcker. Hon skriver både ungdomsböcker, barnböcker och vuxenböcker. Och när jag läste hennes Prevalskis häst så trodde jag att det var den tredje och sista delen i den här klimattrilogin som hon skulle skriva. Men hon ska ju för tusan skriva en klimatkvartett. Så jag blev så himla glad när någon upplyste mig om att det kommer en fjärde bok också. För alla tre är helt enastående bra. Man börjar, alltså man kan börja egentligen med vilken som helst, men förslagsvis så börjar man med Binas historia. Och så fortsätter man att läsa Blå. Och så nu är då Prevalskis häst utkommen. Och vad som var lite intressant just i Prevalskis häst, det är att vi får återse en av personerna från Blå. En av klimatflyktingarna, alltså unga lilla flickan Lo som flyr tillsammans med sin pappa Daniel från Frankrike som bara brinner och de har slutvatten och allting sånt. Och har till sist hamnat i Norge. Men Prevalskis häst består, precis som de tidigare böckerna, av tre olika berättelser. Så att det är tre olika berättare. Och den första i Prevalskis häst, där lär vi känna Mikhail i Sankt Petersburg. Och på 1880-talet så får han chansen att resa till Mongoliet för att fånga in vildhästar. Och föra dem då till djurparker i, ja, bland annat i Sankt Petersburg. Men tanken är att de här hästarna ska spridas ut över, ut i djurparker över hela världen, för de är hotade. Och det här är då det de kallar för den sista vildhästen, som då är döpt efter en person som heter Prevalski. Han kanske var med på den här resan. Nu är ju det här en roman, men man kan ju hitta på lite vad som helst när man tänker om böckerna som man läser, tycker jag. Det brukar jag göra. Är det dåliga slut så brukar jag göra egna slut och sådär. Så att, ja, i mitt huvud. Men i alla fall, Mikhail, han bor tillsammans med sin mamma. Han är ju vuxen, alltså han är ju väldigt vuxen. Han har som fått för sig att hon klarar sig inte utan honom. Så han vet inte hur, om han verkligen ska kunna lämna henne och åka till Mongoliet. För det här blir ju en lång och strapatsrik resa. För det är ju då 1880-tal som sagt var. Men han gör det i alla fall. Och hon verkar inte allt för ledsen för att han ska åka. Och det får han ju höra när han kommer tillbaka. Vad det berodde på. Det har jag inte tänkt avslöja. Men då får vi i alla fall följa Mikhail till Mongoliet. Och sen på 90-talet, alltså 1990-talet, så får vi följa en tysk veterinär och hästälskare som heter Karin. Hon reser tillsammans med sin son till just Mongoliet. För att hon har i Tyskland fött upp de här urhästarna. Och meningen är ju nu att de ska släppas fria på den mongolska steppen. Och de ska stanna kvar då några månader för att se att de här hästarna akklimatiserar sig. År 2064 i Norge så får vi följa Eva och hennes dotter, hur de kämpar. Och vad jag tyckte var det mest intressanta, det är ju då att de har en elbil. Men elverket försvinner i ett sånt här lerras. Så helt plötsligt så funkar ju inte elbilen. Kanske något att tänka på för oss också som bara ska satsa på elbilar i framtiden. Så att Maja Lunde har ett väldigt bra framtidstänk, känns det som. Och alla de här tre berättelserna är fascinerande, så att det är som tre böcker i en, kan man säga. Och just då i Norge 2064 så får vi träffa Lo igen då från Blå. Jag älskar Maja Lunde faktiskt. Jag har ju läst flera av hennes ungdomsböcker också. Bland annat så har hon skrivit en väldigt bra bok som heter Battle. Som handlar om en ung flicka som dansar fridans. Hon är jätteduktig. Och hennes pappa har misslyckats med aktieaffärer. Så att han ställs på bar backe. Och de måste flytta till en förort. Så bara det är ju intressant. Ni har inte fått nog av mig än, hoppas jag. Jag tänkte jag skulle fortsätta och berätta om en bok som heter Nattavara. Roman i katastrofernas tid heter den, och det är första delen i en dystopisk trilogi. Och det är Margit Richert och Thomas Engström som har skrivit. Och jag kan inte riktigt säga vem som har skrivit vad, för att jag tänkte där ett tag, ja, men det där har någon skrivits av en man och det där av en kvinna. Men nej, ni får lyssna själva och se om ni kan räkna ut vem som har skrivit vad. I alla fall så utspelar den sig i Norrbotten. Men Norrbotten heter inte Norrbotten, det heter Nordmark. Och där träffar vi en kille, en ung kille som heter Erik, och hans många år yngre lilla syster Sofia. Hon är 8 och han kan vara 16 kanske. Och Erik hittar sina föräldrar döda i bastun. De har alltså valt att ta sitt eget liv och lämnar sina två barn i princip vind för våg. Och det här samhället som de bor i, eller byn, byarådet bestämmer att Erik och Sofia inte får bo kvar i huset. För att de är ju barn och de måste ju bo med vuxna. Så Erik och Sofia, de rymmer, eller ja, de tar sig därifrån i alla fall. Och i skogen en bit bort hittar de ett konstig apparat. Men de inser snart att det måste vara en drönare av något slag som har slutat fungera. Men de tar med sig den, för han tänker, de har bestämt sig för att de ska ta sig till Kiruna, för det är huvudstaden i Nordmark. Och dit måste de ju ta sig till fots. Men med hjälp av den här drönaren tänker han att de kan byta till sig varor. För det finns ju i princip inga pengar, utan det pågår byteshandel. Och sen så får vi träffa Maja. Och hon har hört talas om att det finns ett gäng cykelburna nomader som har en ledare som dras omkring på den här cykeln, i cyklarna i en bärstol. Och Maja får veta att de här cykelnomaderna som kommer dit och försöker råna henne på allt hon har, de har sålt hennes man Mårten till fångkolonin som ligger i Nattavara. Så ni förstår, alltså när man läser om Norrbotten och de här kända orterna, så tänker man wow, alltså Kiruna har blivit huvudstad, och ja, men ni vet. Och så sen kan det komma någon sörlänning som har förirrat sig upp i Nordmark, för att här uppe har vi har älvar, vi har de här naturtillgångarna som vi har idag, fast de nyttjas på ett annat sätt, för de finns ju inte i södra Sverige. Men Maja bestämmer sig för att hon ska försöka låtsas vara en av dem i det här cykelgänget och ta sig till Nattavara och befria Mårten. Och i Kiruna då så härskar jarlen. Alltså ni vet det här gamla uttrycket med jarl, alltså Birger Jarl känner ju alla till. Och hans medhjälpare, och där finns det gott om både droger och korruption. Och det här var en riktigt, riktigt läsvärd, spännande bok som handlar både om den lilla människan, så att säga, du och jag som försöker göra allt för att överleva, till de här rika och mäktiga som har allt och som bara tar för sig och som kör över allt och alla. Och sen får vi då följa Erik och Sofia när de kommer till Kiruna och vad som händer där. Spännande. Och första delen. Så att jag ser verkligen fram emot del 2 som de i detta nu håller på att skriva på. Nattavara av Margit Richert och Thomas Engström. Jag har läst en helt fantastisk kärleksförklaring från en dotter till sin pappa. Och det är en bok som heter Glöm allt men inte mig av Philomène Grandin. Och hon skriver om sin pappa. jag måste nästan kalla honom för den stora Izzy Jiang, som kom till Sverige på någon gång på 60-talet. Och han var ju då mest egentligen känd för att han var den som upptäckte Bob Dylan. Och han hade i Stockholm i många, många år, så hade han en butik på Sankt Paulsgatan där han sålde, ja men han sålde böcker, och då han jobbade väldigt mycket med amerikansk folkmusik. Och han var ju en riktig bohem, det måste man säga. Men det som genomsyrar den här boken, det är ju då den här stora, stora kärleken mellan Izzy och hans dotter. För att hon var med i princip hela tiden. Hon satt och sov på hans axlar. Och han var till och med på Nobelprisutdelningen när Bob Dylan skulle få Nobelpriset. Nu var ju inte Bob där själv, men Philomena och hennes pappa var inbjudna. Och då var han ganska märkt av ålder och begynnande demens, men han hade ju sina klara stunder och var ju briljant mellan varven. Så att vi får ju en stor inblick i hans liv och även i hennes liv med honom, för att hon är ju något av ett maskrosbarn. Hon hade ju sin mamma varannan vecka. Men varannan vecka så kunde de ju lika gärna sova typ i en källare. Och det var väl lite tveksamt med mat och såna här saker. Men det är en sån... Man blir alldeles varm och öm i hjärtat. Och när jag avslutade läsningen så då kände jag bara att tårarna brände bakom ögonlocken. Han är ju också lite egocentrisk, så att det är klart han tänker mycket på sig själv. Och jag tänkte också när jag läste den här boken att hon borde kanske ge ut en diktsamling också. För bland annat så skriver hon brände några foton på en före detta kärlek som betedde sig illa. Och då skriver hon så här: svart aska från en relation singlar ner över kritvit snö. Jag tyckte det var så vackert. Och det är svårt att berätta om den här boken, för att det är ju som sagt var hon berättar om sitt liv med sin pappa, så att man bör läsa den. Glöm allt men inte mig av Philomène Grandin.